Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden.
En teknikstrategisk podd för dig i IT-branschen.
Med mig, Adam Palm.
Och mig, Johan Nordberg.
Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka. Johan, hur mår du då?
Jag mår ganska bra. Det är fortfarande mycket presentationer kring Copilot. Jag lyckades ta GitHub Advanced Security-certifikat igår, så jag är lite glad för det. Det händer mycket roligt nu.
Fick du den där t-shirten då, eller?
Den fick jag faktiskt tidigare i något annat sammanhang. För alla som inte faktiskt ser så har jag en Octocat-tröja på mig idag som är GitHub-loggan.
Heter den inte Octopus?
Nej, det är en Octocat. Inte. Det är en katt med svans och öron.
Ja, men en octopus är ju en katt. Vad heter det? Jag vet inte vad octopus heter på svenska.
Bläckfisk.
En bläckfisk?
Ja. Och nu avslöjade Nina sig också. Vi har ju
det blir ett helt annat avsnitt här med vad GitHub-loggan faktiskt är för någonting. Om det är en katt eller om det är en bläckfisk. Men du, Adam, octopus-katter och i ära, men vem har vi med oss idag?
Förlåt för min röst håller på, jag har hostat jättemycket. Men vi har ju riktig Microsoft Partnerpodden veteran. Nina är med. Nina Rapp, hej och varmt välkommen tillbaka.
Hej allihopa, vad roligt att vara tillbaka. Bästa stället att vara på.
Om nu någon har missat att lyssna på någon av dina avsnitt tidigare så gå tillbaka och gör det. Men för de som nu inte hinner göra det, vem är du, Nina?
Jag heter Nina Rapp och jobbar som affärsområdeschef för Modern Work då på Microsoft. Så jag får ju förmånen att prata om allt roligt närmast arbetsplatsen är det nya arbetslivet, högt och lågt och lösningarna som hjälper oss att vara vårt bästa jag när vi går till jobbet. Och här har vi ju självklart Copilot för Microsoft 365. Så vi har många Copilots som GitHub som ni började med där. Men Copilot för Microsoft 365, det är min bebis. Och det är ju den som många gånger startar många av Copilot-konversationerna.
Jag kan tänka mig att du liksom jag har pratat mycket Copilot, så att vi pratar olika Copilots. Men man ser det lite överallt i presentationer nu för tiden också.
Men 99% av alla människor refererar ju till, när någon säger Copilot, då menar man M365 Copilot.
Och det klagar ju inte jag på. För jag tycker ju, jag är lite partisk, jag tycker ju faktiskt att det är den bästa Copiloten för när vi pratar Copilot, alla är fantastiska på sitt sätt och det handlar ju om att hitta rätt Copilot för det scenariot du håller på med. Men när vi pratade kraften med ChatGPT som gjorde generativ AI förståbart så fick jag vardagligen frågan, okej, när får vi det här i kontexten av vårt arbete? Att den känner min information som jag jobbar med till vardags på ett kontor. Och det är ju precis Copilot för Microsoft 365. Sen så självklart, om du jobbar som utvecklare och kodar, då är ju GitHub den som är rätt för dig. Om du jobbar som säljare, då är det Copilot for Sales som är rätt för dig, etc. Så att du vill ju ibland kombinera flera olika. Men många gånger så får just Copilot för Microsoft 365 vara lite dörröppnaren. Så att där är jag partisk och tycker att den är min favorit för hur förståbart den gör våra Copilot där och generativ AI på arbetsplatsen.
Johans favorit är GitHub.
Precis, men det är ju som Nina säger, det är ju för att det är den jag använder mest. Så att det är klart att den blir mest användbar för mig. Men du Nina, nu är det väl nästan precis ett halvår sedan som M365 Copilot lanserades. Vad har hänt under den här tiden? Har vi fått någon kul feedback och har vi sett hur det faktiskt används jämfört med hur vi trodde det skulle användas? Eller liksom, har vi lärt oss något?
Jag tycker vi lär oss saker hela tiden. Och vi har ju pratat förut här i Partnerpodden och det har varit mycket diskussioner och som ni nämnde lite förut, det är presentationer och drag om de här bitarna hela tiden. Men om vi tar och tittar lite på en tidslinje. Så det var mars 2023 som vi annonserade egentligen Copilot för Microsoft 365. Vad det här är för någonting, kraften, potentialen och möjligheterna mera. Sen så sommaren 2023, då hade vi någonting vi kallade Early Access-programmet. Där några få kunder, 600 globalt, några få kunder i Sverige fick möjligheten att köpa in sig tidigare i tjänsterna. För vi släppte ju inte möjligheten för alla. Och komma igång, det var köpa in sig snabbare. Och sen så 1 november, då sa vi att vi släppte det för bredare tillgång. Primärt för enterprise-bolag. Vilket var egentligen 1 november kunde man köpa 300 licenser eller mer för, av Copilot för Microsoft 365. Och det var begränsat också lite avtalsformen att det behövde vara ett enterprise-avtal eller något som heter MCAE-processer och så vidare. Så att det gick att köpa då för gemene man, men bara om det var 300 eller större. Och sen januari 2024, där kom ju det som väldigt många av våra partners och väldigt många skalkunder just gick och väntade på. Då tog vi bort gränsen på 300 användare. Och vi släppte det också under CSP och egentligen bredare nu under alla typer av avtalsformer. Så att idag kan ju vem som helst köpa den mängd av Copilot för Microsoft 365 som de är ute efter. Du kan köpa en, du kan köpa fem, du kan köpa 30 000. Och det är ju där någonstans vi är också lite i tiden nu i början på mars när vi spelar in det här avsnittet också. Att vi har sett de etapperna, den resan, otroligt många lärdomar och ett enormt intresse. Så att vi hade ju många som gick, kunder som gick igång med det här när vi släppte det i november. Men en väldigt stor explosion i januari när vi släppte det för den breda massan.
Brukar företag generellt liksom släppa på det för alla anställda eller väljer de ut grupper som de tänker att de här är, har mest nytta av det? Hur brukar det funka? Vet vi någonting om det?
Ja, jag skulle säga att de flesta organisationer håller just nu på att balansera de frågorna. Mm. Det finns lite rekommendationer i testerna med hur man kan fördela sina licenser och testa vid olika grupper. Vi har vissa kunder som har gått all in för alla sina anställda. Men jag skulle säga att den breda massan har gjort det för delar av sina anställda. Antingen en mindre del för att vara transparent. En mindre del och testar kanske 5, 10, 50, 300 licenser. Medan andra som sagt är på fullskaligt och någonstans in between där. Så att vi ser egentligen alla olika typer av utrullningar, tester här. Men vågar nog säga att i stort sett alla kunder sitter och balanserar frågan om hur ska det här påverka oss. Vilka ska ha de här lösningarna, vart ser vi att det är värt det, etc.
Det är ju någonting som det kommer väldigt mycket frågor om just, eller kanske inte. Det är någonting som det i alla fall pratas väldigt mycket om. Sen om de frågorna ofta är riktiga till oss, det vet jag inte. Men just det här med att utvärdera. Och det finns ju massa fina, som du var inne på, det finns massa fina rekommendationer om hur man kan göra. Men jag har hört att väldigt många köper en eller liksom två stycken licenser för användare att testa på. Jag vet inte, är det så adekvat? Är det ett adekvat sätt att göra det på, skulle du säga?
Om man tar ett steg tillbaka, varför fanns det en gräns på 300? Det fanns många anledningar till det. Dels har vi den strategiska biten. Att går du in på en licens och lägger den på en IT-avdelning. Är det ens en strategi du bygger då eller vad har vi där? Så att när man har ett större insteg så blir man tvingad egentligen att tänka lite mer och göra en mer ordentlig pilot och testa det på riktigt. Vad är kriterierna för att bedöma om det här var lyckat eller inte? Har vi med oss verksamheten vilket vi behöver? Så att det var en av anledningarna till dem, det insteget på 300. Men sen har vi faktiskt tekniskt också. Desto fler användare du har av Copilot för Microsoft 365, desto mer tillgång till information har den. Eftersom den har ju bara tillgång till det du med licens har tillgång till. Och desto fler användare, desto mer information, desto mer kontext och desto bättre svar. Så att Copilot blir effektivt, eller Copilot för Microsoft 365 blir effektivt bättre desto större du går. Så både det strategiska, budget och lösningen i sig. Så skulle jag säga, snälla gå inte på en licens. Snälla gå inte på fem och lägg det på IT. Det är bättre att i så fall inte göra det. Alltså ta en paus och vänta en, två eller vad det är för tidsperiod, månader till. Och säga okej, stopp, varför ska vi göra det här? Vad ska vi få ut av det? Hur vet vi att vi är nöjda? Hur engagerar vi verksamheten? För i regel när vi ser 5 licenser så är det IT som sitter och testar. Och det är inte förankrat med verksamheten och den strategin.
Och ingen skugga över IT. Det är klart att de också ska få ha Copilot och använda Copilot. Men det kanske inte är de som är bäst lämpade att utvärdera tjänsten eller produkten. Det är väl snarare det vi menar.
Ja, och IT är ju många gånger en jätteviktig del i den här utrullningen, så missförstår mig rätt där. Att finnas och stötta och erfarenheten med utbildningsprogram etc. Självklart allokeringar och licenser. Och många gånger så kommer faktiskt konstiga frågor också. Vem ska betala? Ska IT betala? För det är ju en licens man köper här. Och det är någonting vi har lärt oss, att det här är ju inte ett IT-beslut. Ser du det här som en licenskostnad så kommer du tycka att Copilot för Microsoft 365 är dyrt. Ser du det här som en investering i verksamheten, ett verktyg som kommer avlasta dina anställda, då är det absolut inte dyrt. Då pratar vi om en sätt i relation till lön. Mot en generell svensk lön så behöver du spara en timme per månad för att motivera licenskostnaden. Om du tittar på vad det kan betyda för de som inte hinner med att göra sitt arbete, stress, press, inte kunna få in personal eller öka dina utkomster, nå dina kunder bättre. Den här potentialen som vi får ut och siffrorna som vi också sett i våra rapporter och hör från kunderna som kör det här, den potentialen och ROI:n är fantastisk. Men det kan inte en IT-avdelning räkna hem. Och vi ser samtidigt att i stort sett alla i ledningar sitter och försöker navigera det här och få en strategi för generativ AI på arbetsplatserna. Men pratar de i sin IT-avdelning? Inte alltid. Och det är väl jättebra att IT-avdelningen är proaktiv, kanske har kommit igång, börjat titta och tänka. Men om det bara ligger och skvalpar några licenser där och inte förankrat med verksamheten, det är där jag ser en utmaning. Självklart, kör igång 5-10 licenser på IT-avdelningen så länge ni proaktivt har dialogen också med verksamheten. Mm. Nyansskillnaderna där på huvudet.
Jag tycker ju bara den här funktionen med att kunna sammanfatta ett möte, inspelat möte i Teams, gör ju att man sparar betydligt mer än en timme i månaden. Det känns mer som att det är liksom en timme varannan dag.
Jag tycker den funktionen i kombination med om man har Teams Premium som man har det vid. Tror jag att det är en del av Teams Premium. Eller kanske Nina, du kan rätta på en fel. Men Meet i Teams-appen. Där man bara snabbt kan se view recap, view recap. View. Det är ju en väldigt neat funktion tycker jag.
Mm.
Och på temat Teams Premium och mötescenariot måste jag bara hoppa in där. För det kommer ofta frågor kring. Är man en mötestung organisation så är ju just den här möjligheten att få anteckningar i möten, recapen, både direkt i möten, efteråt etc. Det är ju någonting som efterfrågas så mycket. Är det Teams Premium eller är det Copilot? Det är faktiskt både och. Vi har vissa delar får du om du köper bara Teams Premium. Då får du en meeting recap till exempel. Då får du AI-anteckningar. Och du får synligheten i vem sa vad, när, vilka action points och så vidare. Så bara anteckningsdelarna där. Sen är ju Teams Premium bra mycket mer med många andra funktioner också. Men om det bara är den saken du önskade från Copilot så får du faktiskt det Teams Premium. Dock när du köper Copilot så dels ingår mötesanteckningarna, de här AI-anteckningarna också. Men då har du ju möjligheten att prata med Copilot som har suttit där och lyssnat på transkriptet. Både live i mötet eller efteråt. Och ställa följdfrågor. Lite den här, ursäkta, jag var sen in. Istället för att avbryta alla och säga, vad har ni gått igenom? Så drar man upp sin Copilot och frågar, vad har killarna gått igenom hittills i podden idag? Till exempel om det här hade varit ett Teams-möte vi satt i. Okej, men vad bra, då behöver inte jag störa dem. Eller om hjärnan snurrar iväg lite, hyperaktiv och snurrar iväg och så bara vänta nu, vad var det Johan faktiskt sa om det här temat? Så kan du få det direkt i mötet. Eller ställa följdfrågor på vad som diskuterades, hur det landade etc. etc.
Jag tycker det är så skönt här med att man, det är ofta presentationer som jag vill se, liksom interna Microsoft-grejer, som är på kvällstid för att de är från Seattle. Och kunna ta den inspelningen efteråt och inte titta på en timmes möte, utan faktiskt fråga chatten så här, men vad sades om de här ämnena som jag är intresserad av? Och då bara så snabbt kunna avgöra, är det värt att lägga den här timmen eller värt att hitta de här avsnitten där det faktiskt sades? Det tycker jag är så otroligt värdefullt.
Precis, det här mötet hade kunnat vara ett mejl.
Ja, men lite
det är ju favoritscenarion att bara catch up with Copilot.
Och det är så många också som är, de har fantastiskt innehåll, men de är inte fullt lika fantastiska presentatörer. Och då är det också så skönt att kunna få det i en liksom sammanfattad textform, det de faktiskt ville få ut av det, så man kan ta den delen eller hitta mer på annat sätt. Eller. Så att det, ja, de här är liksom Copilot i inspelade Teams-möten, det är verkligen min, jag gillar den så mycket.
Men det här man också får se, vi behöver spara en timme per användare om månad i snitt för att motivera investeringen. Självklart behöver vi landa, vad gör vi med den tiden och hur motiverar vi det med verksamheten?
Får man gå hem då?
Det är ju faktiskt frågan. Vad gör vi med tidsbesparingen? Och vissa ser det som en investering tillbaka i välmående.
På promenad.
Mot, ja, för att vi har ändå, om vi tittar på svenska siffrorna, 57% av anställda i Sverige flaggar, jag har inte tid eller energi att hinna med det arbetet jag är anställd för. Och det är slå på strategiskt tänkande, möjligheter att driva ny innovation, finnas där för varandra, etc. Så att lämna tillbaka en timme kan vara magiskt för välmående, utbrändhet, stress eller bara bättre utkomster. Men jag hörde en siffra från en av våra Global Black Belts här på Microsoft som jobbar mycket med business case också häromdagen, som sa att våra kunder i regel räknar med att mellan 20-50%, där är snittet för vad man ser att den tiden kommer återvändas till annat produktivt arbete. Vissa upp till 100%, men 20-50% i snitt.
Ja, och det är väl, alltså, om det är 20-50%, det är väl en väldigt bra siffra, tänker jag.
Ja, gud ja. För jag menar, och man behöver ju bara hitta sitt scenario. Ja. Är man mötestung organisation kan man hitta många timmar bara i möten. Som jag tror vi kan relatera till det. Vi har ju en del möten på Microsoft. Ja, men vissa, jag menar snittet vi ser på globala användandet av Microsoft 365, 8,8 timmar på mail varje vecka. Mm. Tänk att effektivisera den mailen. Det här är ju inte Microsoft-siffrorna, men är du en mailtung organisation, mycket kontakt där, ja, kan vi effektivisera det? Få tid tillbaka. Behöver du hjälp med att hitta insikter eller skapa texter, inte börja från grunden? Alla hittar vi lite olika scenarion. Vad gör skillnad för en själv?
Mm.
Och man behöver inte realisera alla värden i alla appar, i alla scenarion för att det här ska vara en bra investering. Du behöver hitta ditt första scenario och fortsätta lära dig.
Mm.
Har ni någon favoritscenarion?
Alltså, ja, Teams har vi pratat om. Den tycker jag är fantastisk.
Alltså Teams, möten.
Ja, men mötesgrejen. Och det jag skulle vilja funkade riktigt bra, men som jag inte tyckte fungerade så bra i början, tycker jag har blivit bättre med tiden, det är att kunna liksom fråga liksom Office-programmen om hjälp. Till exempel häromdagen så satt jag och hjälpte min dotter med en grej och så bara visste inte riktigt hur man gjorde den där animeringen. Bara kunna fråga Copilot så här, du, hur gör jag egentligen för att sätta timingen på varje slide för att kunna sen exportera som en film? Ja, då fick jag ju det jätteenkelt. Eller faktiskt även säga åt den så här, du, jag skulle vilja att den här sliden hoppade vidare till nästa automatiskt efter 3,2 sekunder. Och så bara, ja, men det fixar jag. Så jag tycker att den har blivit bättre på sånt. Jag tycker fortfarande inte att den är jättebra på att säga, gör en slide med det här innehållet med de här kriterierna. Den tycker jag fortfarande är lite random om det funkar eller inte. Excel tycker jag är spännande. Man också kan fråga, kan du hjälpa mig att göra en pivottabell utifrån de här kriterierna? Den tycker jag blir bättre. Så att jag, för min del så är det så här, jag kommer på saker som jag kan tänkas vilja testa. Och så säger jag så här, oh shit, det funkade faktiskt. Och det väcker en ny tanke om att då borde det här också kanske funka. Så man både utmanar sig själv och co-piloten samtidigt, känner jag, ofta.
Mm. Härligt. Har du någon favorit, Adam?
Ja, men dels det vi redan har tagit, självklart mötesummeringar och integrera med möten retroaktivt, det är ju fenomenalt bra. Men jag... Sen, jag gör ganska mycket presentationer, man blir inbjuden någonstans så ska man ha en presentation och så säger de ofta så här, men kan du skriva några rader om vad din presentation ska handla om?
Mm.
Det använder jag Copilot till 99 gånger av 100. Jag säger, hej, jag ska hålla en presentation om det här eller referera till det underlaget och så skriver jag, kan du skriva en kort introduktion, typ 80 ord. Så har man någonting som är bättre än vad jag hade kunnat gjort det själv.
Men gör du så här, du sitter i Word eller Outlook och så säger du /kommando och pekar på en fil och säger så här, kan du sammanfatta det här på 80 ord? Det ska vara till en presentation, så gör det lite härligt, glattigt, säljande.
Mm. Fast jag gör det M365-chat. Okay. Allt som oftast.
Mm.
Det är typ det gränssnittet jag interagerar med Copilot absolut mestadels av tiden. Även om det är mötesummeringar så gör jag det 1-3-6-5-21.
Hade resultatet, alltså texten som du fick ut, hade den blivit samma, tror du, om du hade gjort det direkt i Word eller direkt i ett mejl?
Ja.
Eller om du gör det i chatten?
Det är min känsla i alla fall.
Ja. Vad säger du, Nina?
Alltså, den drar ju från grafen, ja. Mm. Microsoft 365-grafen, sitt data och kontexten. Sen är det väl värt att peka på att Copilot kommer ju i regel inte ge dig samma svar två gånger.
Nej.
Så det blir ju i kontexten vart du är, vad den svarar på etc. Och den, ja, så att om du tar samma fråga och testar i business-chatten i Teams till exempel, eller om du går till Word och ber den summera det. Det är ju samma tjänst i bakgrunden, samma information etc. Så att bör vara förenlig information, men du kommer ju inte få samma eftersom du frågar två gånger och den är lite annorlunda.
Nej, det är såklart. Men jag tänker ändå att det ibland känns det som att någon underliggande hemlig prompt som vi aldrig ser är lite annorlunda beroende på vilket program som man faktiskt är i. Det finns ju ingen mening för PowerPoint att kunna förstå någonting om pivottabeller i Excel till exempel. Så att, ja. Men jag har inte testat så mycket så jag vet inte riktigt hur det är. Det var därför jag frågade. Men det är de här slash-kommandorna och peka ut en fil. Det är hemligheten här.
Ja, det skulle jag säga. Eller det man gör med det är att man tjänar mycket tid. Jag menar, om du har klart ett färdigt underlag och vill ha det. Jag menar, referera till det istället för beskriva vad du ska göra.
Har du provat motsatsen att du har ett talarmanus för någonting du ska presentera och sen så säg, hej, kan du göra en presentation om det här?
Nej, men jag har gjort ett talarmanus utifrån en presentation.
Ja. Har du provat det, Nina?
Jag har gjort det båda hållen där. Jag har skapat både dokument och information etc. och skapat presentation och talarmanus därefter.
Mm.
Men jag har också tagit en presentation och bett om att skriva text och lite mer utförligt.
Mm.
Då drar den ju i regel mer än den presentationen, för det är ofta så jag promptar den att inkludera, för presentationer, i alla fall de presentationer jag har och försöker hålla mig till, är lite mindre texttunga och mer estetiska att titta på.
Mm.
Tycker jag landar bättre när man presenterar. Och då vet jag att eftersom det är så lite information på slidesen, då behöver jag be om kompletterande information från grafen om jag vill ha lite mer köttig information.
Mm. Och någonting som jag... Förlåt, och jag bara tar en sak till som jag tycker... Jag räknar ganska mycket på estimat och sådana här saker. Liksom. Om man vill flytta någon typ av workload eller applikation till Azure. Så. Då brukar man få göra en del assumptions. Nu fick jag hjärnsläpp igen. Assumptions på svenska är antaganden. Lite antaganden. Och så kanske man behöver räkna lite. Hur mycket är x av? Eller hur många procent är någonting av x etc. Och då brukar jag, när jag är klar, så brukar jag skriva de här antagandena jag har gjort och hur jag räknar. Så brukar jag säga så här, låter det här rimligt? Liksom? Har jag gjort rätt här? Har jag tänkt rätt här? Och då får man ganska bra feedback faktiskt. Det kan man testa. Om man räknar mycket.
Ja, och här, jag tycker det är värdefullt att ta de här konversationerna med vad funkar för dig, vad använder du etc. För att vi lär oss hela tiden av det här. Vi lär oss av andras prompts, andras idéer, i vad funkar för dig. Och det här är ju samma sak om du är privatperson och sitter kanske sen tidigare och bara, vad är ChatGPT och varför blev det så stort? För att man bara, titta så här använder jag. Och så testar man själv och så hittar man en tweak och så vidare. Det är lite samma sak med alla de här tjänsterna, att vi fortsatt lär oss. Och jag skulle vilja dra tillbaka det till att det handlar om att sätta förväntningarna rätt. Och som bolag också när man implementerar, och det här är en stor möjlighet för våra partners, är just att ta det här med skilling. Att hjälpa våra kunder igång med onboarding och skilling och verkligen dra tillbaka till våra change management resurser och best practices som vi har gjort mycket inom IT-branschen sedan tidigare. För man behöver både få se vad är det här, vad är möjligt, men sen löpande få forum med hur jag växer och testar och lär sig, har vi sett för egen intern del, vi har sett hos våra kunder, vi har sett hos våra partners. Så där har vi en stor affärsmöjlighet och ett stort behov hos våra kunder att löpande finnas där och ha de dialogerna. Och just det här med att sätta rätt förväntningar. För jag har gjort en liknelse några gånger med, om du är ute efter en specifik iPhone-funktionalitet som bara finns på iPhone och så köper du en Android, då kommer du bli irriterad och tycka att den här Androiden är ju kass. För du kan inte göra det du ville ha. Men om du bara sätter rätt förväntningar så är ju den här Android-telefonen helt fantastisk med vad den faktiskt kan göra. Men inte om du vill att den ska göra något annat för att du inte förstod skillnaderna eller ingen förklarat hur du använder den här telefonen. Så att går du in med fel förväntningar, tänker du att Copilot ska vara din assistent som kan göra vad som helst, då kommer det inte bli rätt. Men när du lyckas tänka rätt i så här, okej, det här är sakerna jag kan be om i den appen eller generellt. Det här är den här juniora medarbetaren som verkligen inte kan så mycket men är bra på att faktakolla och dra saker om jag pekar tydligt vart den ska och så vidare. Det är ju där magin blir. Mm. Men många gånger genom att se och inspireras så kommer vi långt på den resan.
Ja, jag tror att det hänger jättemycket på det här att hur du än må ske, om det är för att du själv är nyfiken eller om någon lär dig det eller om du tittar på YouTube. Men att få den här aha-upplevelsen med att, oh shit, kan jag göra en sån där prompt och få det där resultatet? Det var ju coolt. Och sen förhoppningsvis att det föder någonting nytt. Så här, fan, jag kunde ju göra det där. Undrar om jag kan göra det här. Den aha-upplevelsen vill man ju att alla ska få så tidigt som möjligt. För det är då jag upplever att det blir väldigt bra att använda de här verktygen.
Ja, och en sak som faktiskt har efterfrågats otroligt mycket som vi annonserade nyligen och är på väg ut, det är ju svenska språkstödet också. Mm. För många scenarion har funkat på svenska för Microsoft Copilot för Microsoft 365. Till exempel har du kunnat transkribera dina möten och prata svenska och be Copilot agera på det. Du kan ha prompter ganska mycket på svenska och få det. Men det har inte funkat fullt ut och alla scenarion har inte varit där och det här har varit någonting som har varit högt på önskelistan. Så här om veckan släppte vi faktiskt den nyheten att under mars till april så rullar svenska språkstödet ut tillsammans med 16 andra språk. Så de nordiska språken och ett gäng till. Så det insåg jag att det nämnde vi inte, eller jag inte i starten när vi pratade den här tidslinjen, vart vi är någonstans och vad som har hänt. Men det är också en stor milstolpe nu som kommer ta just det här, vad vi kan prompta, be om och förväntningar på tjänsten också till nästa nivå.
Ja, det måste ju bli otroligt uppskattat för, jag tänker, som myndigheter som alltid har, men i vårt fall så det mesta vi har är på engelska. Men så ser inte världen ut överallt.
Nej, och jag menar, många arbetsgivare har ju kanske väldigt många olika modersmål i sin organisation. Så att, det är väl jättebra om man kan interagera med det språket man är mest bekväm.
Mm. Du, Nina, jag tänkte på en annan sak också. När vi pratade med dig förra gången, då hade vi också precis pratat med Anders på OneWin om liksom hur man får organisationen redo och datat redo och så att man, alltså, ja, men så här, säkra upp organisationen lite så att Copilot får tillgång till rätt saker och inte för mycket saker. Det känns som att, och det har du sagt flera gånger om, att folk blir förvånade över det, så här, hur fasen kan Copilot veta att jag, alltså, den hittar massa saker som inte jag ska ha access till, och så tror de att det är någonting som har med Copilot att göra och inte att det där problemet och en situationstecken har ju du haft hela tiden, att du har haft rättighet till för mycket saker. Vad har man lärt sig om de sakerna under den här resan? För det kan jag tänka mig att det är fler som får Adams feedback där om att varför har han tillgång till det här för?
Och det är fortsatt en viktig sak att ha med i de här diskussionerna när vi pratar Copilot för Microsoft 365. Jag har sagt det i många olika forum, men det här är inget nytt problem. Men nej, det hjälper till att lyfta upp och visualisera kanske en digital skuld vi har inom bolagen. Jag har en kollega som kallar det Delvgate för x antal år sedan, för den som kommer ihåg när vi började använda Delv, och helt plötsligt så hittade man så mycket fantastisk information som man inte visste fanns för att det blev sökbart och så vidare på ett helt annat sätt. Superusers inom organisationer har ju tyckt att det här varit fantastiskt i många år hos alla organisationer som inte har tagit tag i det här och satt över sin access management etc. Vad är det vi kommer åt, alltså information access management. Så det är inga nya problem, men om du inte har gjort det arbetet så är det någonting som definitivt lyfts upp när helt plötsligt alla blir superusers. Mm. För Copilot hjälper ju alla att bli superusers, och Copilot har bara tillgång till det du har tillgång till idag.
Exakt.
Så du har ju tillgång till de där känsliga dokumenten som kanske inte du borde ha redan idag. Men du kanske inte är där och så duktig på att hitta dem. Så att det sätts på sin spets, och det är jätterelevant det som pratades om redan i höstas på det området. Vi behöver fortsätta stötta våra kunder, för det är läskigt när man hittar information som man inte visste var sökbar redan idag. Men det jag skulle lägga till i vad vi har lärt oss där också är att vi får inte skrämmas för mycket med det. Vi måste vara tydliga med att det här är befintliga utmaningar, och inte kasta någon skit på en IT-avdelning eller några som kanske inte har fått resurserna och investeringarna att göra det här. Så att både hjälpa dem att lyfta det här, att ja, kära organisation, ni investerar mot generativ AI, investera också mot det här. Men sen också att det finns många quick wins. Du måste inte ha gjort hela informationssäkerhetsarbetet med all labeling och allting perfekt, utan just nyttja aspekter som insider risk management etc. Och information access management liksom i Microsoft 365-tjänsterna. Nyttja det som finns där för att snabbt hitta och lösa bränder. Mm. Så att du inte pausar för långt. För det har vi märkt att vi kanske varit lite för duktiga ibland på att lyfta upp utmaningarna utan att ge att det finns snabba svar också, likväl som den gedigna resan som alla bör ha gjort. Mm.
Ja, precis. Och jag menar, Copilot i sig ur ett administrativt perspektiv är ju ett anpassningsbart verktyg. Så att jag menar, det går ju också att begränsa liksom möjligheterna. Om man är osäker i början så går det ju liksom begränsa eller utesluta vissa shares eller vad det nu kan tänkas vara som man är orolig över. Så att det går ju att skruva liksom lite på förutsättningen i den ändan också, även om man självklart bör göra det andra arbetet. Men det vill ju
precis,
också...
man vill ju inte tappa kraften med Copilot genom att strypa vad den har tillgång till.
Nej.
Då blir ju tjänsten sämre. Men det finns ju den möjligheten, och det här får man ju sätta medvetet i en strategi. Mm. Så att göra båda sakerna parallellt. Jag brukar säga att om du inte har gjort ett gediget arbete och känner dig trygga där, då ska ni inte pausa, utan ni ska göra båda sakerna snabbt och säkerställa att ni också lämnar budget och utrymme för att göra arbetet löpande. Men det finns många quick wins att hämta som kan göra att man just kan känna sig tryggare snabbare och inte behöva strypa tjänsten så mycket. Men vill man strypa, självklart, och begränsa vad den har tillgång till.
Jag menar, sen finns det så mycket bra verktyg man kan använda. Jag menar, säg att man vill börja göra lite inventeringsarbete av till exempel data purview, gör ett fantastiskt jobb att automatiskt skapa en baseline åt den och lite sådana här saker. Jag förstår att det känns liksom kanske överväldigande att säga, oj, det är så mycket liksom data och dokument att gå igenom, men det finns ju väldigt mycket hjälp att få.
Våra partners,
till exempel, är ju...
våra fantastiska Microsoft partners. Och det här drar ju tillbaka till den kunskapen och det man har jobbat med sen tidigare också. Så bara för att vi säger co-pilot, ja, men har du en change management ådra, jobba med det. Har du en informationssäkerhetsådra, jobba med det. Är du liksom expert på ett område, hitta bara nischen i hur det hänger ihop och fila till där i just co-pilot-världen, så har du ju en väldigt relevant practice och ett stort hunger från marknaden. För jag har ju aldrig genom mina snart 11 år på Microsoft sett ett sånt stort sug från marknaden där kunderna jagar oss och säger vi måste förstå, vi måste vara igång, vi behöver en strategi, kom och prata med oss. Så det här är ju verkligen där vi behöver fånga det här nu och bygga på de styrkorna vi redan besitter. Jag tycker det är fantastiskt tid just nu. Det här kommer vi kunna titta tillbaka på.
Ja men så är det ju verkligen, och jag menar, de här verktygen, de kommer aldrig vara sämre än vad de är nu. De är redan otroligt bra, men jag menar, och det kommer bara bli bättre. Så att, ja, verkligen bråda tider. Du pratade lite om det i början, och just utbildning, vilket jag tror är superviktigt. Jag har också haft förmånen att liksom vara ute ganska mycket och pratat om M365 Copilot. Och fått väldigt mycket frågor, och då märker man ju tydligt att kommunikation och utbildning, det är två saker det brister i liksom. När en organisation eller när en människa kommer fram och säger så här, vi har Copilot men jag vet inte hur jag använder det, och så visar det sig att så här, ja, ni kanske har Copilot men du har inte Copilot. Så jag tror den här liksom kommunikation och utbildningsfrågan är jätteviktigt. Vad finns det för, har vi några bra, jag tänker Microsoft Learn till exempel, vi har tonvis med liksom utbildningar i våra kataloger, men finns det några bra liksom, ska vi säga, M365 Copilot-utbildningar som användare, inte implementation eller förberedande eller de här prylarna, utan mer så här, tips och tricks hur man använder?
Våra externa adoption-sidor så finns det jättemycket material, både utbildningar och material som våra partners och våra kunder kan gå till och nyttja. Så att, om jag bara får peka på en sak. Jag får
peka på generellt, en sak du vill, men...
men där har vi ju faktiskt, vi har ju en sida för alla våra partners där de kommer åt information, material och länkar som inte finns ute öppet för alla, utan finns just på våra sidor där du loggar in som partner. Och där försöker vi ju samla alla de resurserna, inkluderat de här kundredoresurserna och biblioteket som jag just nämnde. Så att om jag hade varit en Microsoft-partner hade jag kollat på den sidan löpande och på så sätt fått tillgång till massa material och alltid det senaste.
Mm. Den lägger vi i beskrivningen, så vi har en länk till den. Eller finns det någon sån här supersmidig aka.ms-länk som man kan komma ihåg i huvudet?
Inte vad jag känner till att vi har en aka.ms-länk. Nej. Men
då lägger vi i beskrivningen.
Yes. Det tycker jag vi gör åt våra kära partners. Vill du radera någonting, Adam? Har du ett bästa tips?
Men någonting som jag, alltså lite det här med att dela med sig, för någonting som jag känner är, just att prompta är otroligt viktigt och någonting man lär sig. Det är någonting som jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket. I början var det lite som att jag behandlade Copilot kanske som en sökmotor. Men när man lär sig prompta på liksom ett adekvat sätt, så får man så fantastiskt mycket bättre resultat. Och jag vet, Johan, vi pratade om det här förut någon gång. Jag kommer inte riktigt ihåg. Vi gick igenom någon lista. Jag tror att det var så här 10 saker att tänka på. Men är det typ keep the end game in mind? Eller vad är det den?
Ja, det finns en lista. Och på den här adoption-sidan så finns det faktiskt någonting vi kallar prompt toolkit. Som ligger länkat där också. Med just hur ska du tänka. Och det är ju mycket tydlighet. Jag vill ha det här. Vad är, i vilket format. Vad ska du dra för en information. På vilken nivå. Språk etc. För desto tydligare du är. Desto bättre utkomster. Promptingen är verkligen någonting vi lär oss nu. Och jag har ett faktiskt utanför boxen tips där.
Ja.
Som funkade bra för mig. Och det är att jobba med de här bildmotorerna. Mm. Så vi har ju designer och image creator från vårt håll. Som man kan använda. Det finns olika bildmotorer. Men faktiskt att gå in och skriva och försöka få de bilderna man vill ha. För då inser man varenda litet ord och hur du väger och positionerar direkt ser du det på resultatet. Plus att det här är bara väldigt, väldigt roligt att göra AI-bilder. Så att jag har gjort det mycket med mina privata vänner, suttit och gjort AI-bilder etc. Och så har vi gjort det till en rolig grej. Och jag har sett att min prompting som jag tagit tillbaka till arbetet har blivit så mycket tydligare och bättre i förlängningen.
Mm. Hade inte vi någon slags galleri också över så här, prompt-idéer? Eller har jag drömt det här?
Det finns ju i Designer och Image Creator så finns det möjligheten att få inspiration och förslag etc. Så att man får lite prompting guides där i. Okay. Precis som med Copilot i övrigt. Jag vet inte om det är det du tänker på.
Ja, jag tror att jag tänkte mer på så här generellt för M365 att som ett, nästan som ett bibliotek över användbara prompter som man kunde hitta. Men
Copilot Lab.
Så kanske det var.
Ja. Så Copilot Lab är ett bibliotek över promptar där du kan dela med dig också av dina promptar och inspireras. Mm. Men där har vi faktiskt direkt i business-chatten, om du pratar med den, har du några förslag direkt där. Om du har tappat bort dem och så scrollar långt upp, då kan du bara skriva new chat så kommer de tillbaka. Löpande genom Copilot-upplevelsen oavsett chat. Eller Word, Excel, etc. Så när du går till ditt Copilot-fönster så finns det en liten
en Copilot.
Ja, alltså det är en egentligen lista du trycker fram och så är det förslag på prompt som är lämpliga för just den appen och vart den ser att du är. Om du är i ett möte till exempel så bara summera mötet är ett förslag. Mm. Är du i ett live i ett möte så brukar den föreslå, vill du ha bra förslag på bra frågor och ställa talaren etc. Den ser också kontexten över vart du är och när du är i tiden. Mm. Så att man får mycket tips och hjälp på vägen också. Men definitivt att man behöver investera mot det här med skilling. Och är man då en partner som inte har det i sin affärsmodell, att man jobbar med change management, skilling etc. Så är mitt förslag att teama upp med någon annan där också. Så att man kan presentera de musklerna och stötta sina kunder vidare på resan. För det är någonting som alltid kommer upp. Om jag får kasta in ett annat tips till våra kära partners. Det här med ROI, den här timmen per månad, det är ju någonting som kommer tillbaka hela tiden. För det är större investeringar när vi tittar på att alla anställda ska gå in och ha en helt ny typ av licens. Och vi behöver prata med verksamheten på ett nytt sätt som vi kanske inte alla har gjort. Och där hur man kan göra ett business case, hur man kan göra det här lite verkligt och förstå logiken i hur man räknar det, så har vi ett verktyg öppet för Microsoft Partners. Det hette tidigare Value Calculator, men det har bytt namn till Business Case Builder. Och Business Case Builder är då, är du inloggad som Microsoft Partner, kommer åt det här. Du kan välja om du vill göra det i webbläsaren, i en online-format eller i Excel. Och då kan du faktiskt med ganska enkla medel göra ett business case för Copilot eller för andra lösningar. Och du kan ju jätteavancerade saker om du vill. För vilken M365-lösning som helst. Eller så kan du göra ett väldigt simplistiskt. Du behöver inte vara djupgående. Du behöver inte vara expert för det här. Men genom att jobba i verktyget så kan du både göra ett case för din kund. Men du kan också lära dig mycket om just ROI-dialogen och hur det motiverar. Vad som ligger bakom siffrorna. Så att Business Case Builder. bcbe.microsoft.com.
All right.
Vi länkar det också.
Vi lägger väl kanske med den länken.
Vi lägger med den länken också. Hörrni, tiden börjar rinna iväg som vanligt.
Ja, tiden bara springer iväg. Vi lovade ju innan vi började. Nina sa det, mina avsnitt blev så långa. Nu vill jag göra ett lite, som är lite kortare. Det gick inte bra. Men det är fortfarande kortare.
Ja. Det är som all lärdom. Man får ta det steg för steg.
Men
det är så roligt att jag fick komma tillbaka igen och göra en liten uppdatering. Det händer saker hela tiden kring Copilot för Microsoft 365. Och i starten så nämnde faktiskt Johan att han hade en fantastisk GitHub Cat Blackfisk-tröja. Vi har också tröjor för Copilot för Microsoft 365. Vi kallar det Copilot Heroes och många av våra partners har redan varit igång. Men kan man vara en bra Copilot Hero, artikulera vad är Copilot, varför vill man ha det här? Då kan man faktiskt lösa en tröja också för Copilot för Microsoft 365.
Och det vill man ju, de är inte helt lätta att få. Jag har själv inte fått någon tröja än.
Man behöver pitcha för det. Spelar ingen roll om man är Microsoft-anställd, partner eller kund. Man måste leva upp till att kunna artikulera vad det är Copilot och varför vill man ha det. Och lite skillnader mellan olika Copilots och så vidare. Så att om någon kommer fram och pekar på den här fantastiska loggan du har på bröstet. Vad är det där? Varför vill jag ha det? Så ska du kunna stå till svars. Men vi kan läsa en pitch åt dig, Adam. Så får du pitcha för din tröja och alla våra kära partners som är intresserade av att pitcha för sina tröjor också. Ta det via er partneransvarig eller lägg upp er bästa pitch på LinkedIn och tagga mig så försöker vi lösa det här.
Kanon.
Fantastiskt. Och med det så säger vi tack till alla som lyssnat. Ha en, om ni lyssnar på måndag så kan ha en trevlig måndag, men lyssnar ni någon annan dag så ha en trevlig dag. Så hörs vi om en vecka igen.
Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden, en podd om Microsoft Sverige med mig Adam Palm
och mig Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
Maila oss gärna på partnerpodden@microsoft.com.